Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Där säger vi varmt välkomna till vänner och ovänner för ännu en införpodd, den näst sista i ordningen. Sen är det slut och återigen så säger jag välkommen till Djurgårdens Björn Hellberg, ibland även känd som Robin Fredriksson, live från Vilda Väsby.
Jajamän.
Hur är det med fotbollsabstinensen i Väsby?
Det är inte jättehög. Alltså. Det är fascinerande den här slutet på den här säsongen. Hur det generella intresset kring allsvenskan och Djurgården fotboll. Liksom, nästan i alla kanaler har dött av så pass hårt. Det har liksom tynat bort trots att säsongen lever i allra högsta grad. Och det säger ju en del om vad det är för säsong vi har haft, det här med utan publik och det. Och det, man blir orolig för hur intresset kommer vara kommande säsong och när det inte blir någon publik då heller och sånt där. Så man är lite oroad över det, men det är verkligen talande hur det hade aldrig varit så här lite snack om en så enormt viktig match som Mjällby-Djurgården är någon annan säsong.
Nej, självklart inte, men också
det
så att
en invasionsresa liksom.
Jo, men man ska heller inte, jag funderar lite på det. Jag har varit inne på samma banor som dig och tänkt att målat upp något så här mardrömsscenario att fan, kommer det finnas någon som ens bryr sig om det här nästa år? Ja, det är klart det kommer. Man får inte glömma att det här är ett sjukt speciellt år vid sidan av fotbollen, vid sidan av allsvenskan och mycket annat. Det som har hänt senaste veckorna är ju att det har ju bara blivit mer och mer restriktioner, hårdare tonläge. Det kom en jätteglädjande nyhet om vaccin. Sen så blev det av, fast vi vet inte riktigt vart vi är. Sen kommer det att, jo, men vaccinet är väldigt bra och det är fler kandidater på gång. Det ser jättebra ut. Och så kommer nästa så här, oh, men tror fan inte att det kommer innebära ett normalt 2021, utan räkna med att stryka 2021 också. Allt sånt, det har ju kommit på ganska kort tid. Det tror jag så verkligen gör att folk är nog inne i någon så här bearbetningsperiod, att fan, det kommer inte komma en vanlig vår nu. Det kommer troligtvis inte vara allsvenskan i vår. Och om den kommer så är den ju inför lika tomma läktare som nu. Då klingar av lite nu. Men nu, det händer ju mycket på kort tid i dessa dagar. Jag tror att skulle de här månaderna som kommer nu, veckorna som kommer nu, någon typ av ljusning, något hopp, så tror jag att det kommer vara ganska enkelt att surfa på den vågen till att i alla fall inte känna som vi gör idag. Sen så tror jag generellt att det kommer bli en utmaning att få tillbaka folk på läktarna. Nu vet jag inte hur det ser ut nästa år, men överlag så kommer man få jobba rätt hårt för att nå upp i det vi hade innan det här hände. Därför tror jag att jag menar liksom, de restriktioner som har varit, det var inga alkoholförsäljning efter 10 till exempel, restriktioner om 8 personer i sällskap och verkligen tydliga uppmaningar om att umgås inte med någon i onödan, umgås med dem du bor. Det är klart att det speglar väl av i att man inte är så supertaggad på att bänka sig framför Dplay och kolla på slutspurten av allsvenskan. Fan, man hade ju varit orolig om det hade varit ett sånt jävla tryck kring allsvenskan. Det hade ju inneburit att det troligtvis är ett gäng mentalt sjuka djurgårdar i stugorna, eller majoriteten. Kan ändå tycka att det är en viss sundhetstecken att man inte är superhypad på det här. Förstår du vad jag tänker då?
Ja, men den här dalande intresset för sista 10 av allsvenskan kom ju långt, långt, långt innan vi fick en andra våg av.
Men också så här, det dalande intresset. Jo, men så har det varit en ganska utdragen sista 10. Det har ju för fan varit en 2-3 oförklarliga landslagsuppehåll mitt i allting för att cashen ska inte UEFA. Det har ju blivit så här, första 20 omgångarna var ju på 2 veckor kändes det som. Sen helt plötsligt sista 10 har ju dragits ut på en längre säsong än mars till november har det känts som. Så jag tror nog det är mycket sånt man också ska ha. För jag tycker att den här säsongen, den funkade över all förväntan när det var tätt. När det var liksom fotboll var annan var tredje dag. Då var det faktiskt, förstå mig rätt, jag har ju såklart hellre alltid på plats. Och den biten var att det är en 10 dagar mellan matcherna. Men det funkade över förväntan att följa Djurgården på det sättet. Men det är nu när det har blivit så utdraget och det är då det har blivit lite tristare.
Ja, jag hade ju förstått om vi var Adabajen idag med 4 poäng mindre och liksom det är kört. Det för många i säsongen dö. Och det har varit över ganska länge ur guldperspektiv, vet du, så att säga. Men för Djurgårdens del så lever ju under säsongen i allra, allra högsta grad. Och det är ju en super, super viktig match imorgon. Ja, vad är det jag ska säga?
Ja, men jag håller med om vad du säger. Men jag tycker inte att det är så konstigt att det är så här ändå. Givet att, förstå mig, alltså att slutspurten av allsvenskan i år klingar inte i paritet med liksom livet i övrigt. Alltså det som händer runt omkring är så pass mycket större än lilla allsvenskan, alltså laget man följer. I år är det så. Och det har jag förståelse för. Det är tråkigt, absolut. Men det kanske inte är så konstigt. Även om vi är med i toppen. Det är min accent i det hela. Innan vi drar igång så ska vi säga att det är många som har hört av sig och frågat hur våran den här Patreon i Väsby som sticker ut lite ur mängden, hur han mår. Och han har repat sig bra från sin corona som han fick bekräftad. Nu är han på benen igen och hållit sig hemma de här dagarna och hälsar att han är vid gott mod och har återgått till sina rutiner, det vill säga att klaga på allt som läggs upp från DIF-podden. Så nu är vi på banan igen. Har du någon aning om vem den här är? Väsby-snubben?
Ja, du sa väl vad han kallades för några avsnitt sen.
Ja, kanske jag gjorde. Det var ju dumt, för det skulle jag inte göra. Men ja, det är som det är. Du, innan vi drar igång också med inför podden så ska vi väl dra lite snackers här som har varit. Det droppades att Karlström är på väg till utlandet, närmare bestämt Polen. Och Lech Poznan, tankar kring det?
Det var väl ganska förväntat att han ville verkligen gå förra vintern. En del övergångar som föll på målsnöret. Han beslöt sig för att stanna kvar i Djurgården och skriva ett nytt kontrakt. Då misstänker väl jag att det var fanns någon form av överenskommelse att han skulle få gå när möjligheten dök upp igen. Och nu har han väl gjort det. Till en klubb som verkligen vill ha honom. Och det är väl trist såklart att tappa spelare, men det kommer vi alltid göra. Vi kommer alltid tappa våra bättre spelare. Jag har sett en del som tycker att han borde gå till något bättre än Lech Poznan. Om det är liksom det som gäller så borde han stanna i Djurgården. Och då tror jag man underskattar hur nivåskillnaden på de föreningarna faktiskt. Det är liksom inte att jämföra med Djurgården när det gäller resurser hos en klubb. Så att jag får förståelse för att han drar dit. Det är ingen konstigt alls.
Nej, jag tycker också att jag har upplevt att folk får det till att det nästan...
Han är ju Christiansen heller, det får man komma ihåg. Nej. Det är liksom inte, han kommer inte kunna... Nu är Christiansen har ju... Han har ju blivit erbjuden liksom stora pengar från Saudiarabien och en flytt till Belgien och sådär. Men hade Karlsson varit lika bra som honom, då hade det varit mycket, mycket bättre klubbar på tal. Men så bra är han inte.
Nej, men fast jag vill ändå vända på att så dåliga, alltså det är ingen liten klubb och pissförening han drar till. Alltså, läste någonstans att de...
Ja, men vad förväntade man sig liksom då?
Att jo, men de är på väg att bygga en träningsanläggning för 90 miljoner. Alltså, jämför det med Fina Kaknäs. Alltså, vad...
Vi fick ett nytt gym för några år sedan.
Jo, men alltså, jämför det med... Det är väl ingen skandinavisk förening förutom kanske FCK som kan mätas med dem. Möjligheterna.
Nej, absolut. Alltså,
nej, och det och så här, och jag menar det är inte Karlströms sista kontrakt. Ja, men han har gjort det bra i Djurgården. Går han nu dit, gör det hyggligt där, då har han sitt bästa kontrakt som väntar fortfarande. Ändå om det är så jättedumt val för honom. Ett lag som är med i toppen hela tiden i Polen, som är hyfsat kontinuerligt ute i Europa. Ja, jag vet inte, otroligtvis så tjänar han ju bra mycket mer än vad han kommer göra eller gör idag här. Så jag ser inga konstigheter med det egentligen. Sen har vi lite olika uppfattning om vad en prislapp kan landa på. Du är ju av åsikten att han mer eller mindre skrev nytt på nåder med Djurgården för att få sticka för första bästa. Det tror ju inte jag riktigt.
Jag vet inte alls vad han går för, men jag tror inte att det är några så här 10 miljoner liksom.
Nej, det tror inte jag heller. Men jag tror inte, alltså, jag vet inte. Ska vi säga 6-7?
Då skulle jag bli glatt överraskad i alla fall.
Ja.
Det vore bra.
Ja, och jag, liksom, allt över 5 känns väl rimligt i dessa tider, tänker jag.
Mm. Man får komma ihåg att han är 25, han är inte 20. Och han levererar inte poäng heller. Så att de där grejerna drar ju ner prislappen. Oavsett hur bra vi tycker han är liksom, och hur viktig han är för oss. Det är lite som när vi... När Kerim var på väg bort från Djurgården i typ ett års tid. Och buden som kom in var långt, långt, långt under vad han var värd för Djurgården. Han var liksom navet i vårt anfallsspel, men buden representerade ju vad han producerade i poäng. Och det var ju inte alls tillräckligt högt.
Nej, jag menar, de skiter väl i att fan vilken kultspelare det där var, jävla omtyckt han är i föreningen och av supporterna. Det skiter väl de i. De tittar väl på, som du säger, svart på vitt. Hur ser det ut? Vad säger statistiken? Och därefter så betalar de. Det blir inga konstigheter. Och det förhållandet kommer alltid vara, eller den förväntan från liksom färgade djurgårdare kommer ju alltid vara att fan fick vi inte mer. Det är lite samma sak som man kan ju känna tvärtom med typ Olunga. Helvete vad pengar vi fick. Det var han inte värd. Fast kollar man på statistiken.
Ja, det tittar man på de 12 matcherna så ja.
Ja, men exakt.
Men går han jättebra i Japan idag va? Men jag vet inte om det var det. Ändå otroligt mycket pengar med fast i hand sett till vad han haft för karriärsutveckling efter det.
Absolut.
Eller, ja.
Ja, men vi kommer ju närmare och närmare intressanta silly-avsnitt. För det, så fort domaren har blåst av hemmamatchen mot Varberg sista omgången, så kommer det nog börja rassla en del nyheter med spelare som ryktas bort och som bekräftas att man inte erbjuder nytt och att man går skilda vägar och så vidare. Så det kommer nog, det kommer behöva hända en hel del nu i vinter, och där har vi väl för avsikt att återkomma så småningom. Men som sagt, först är det Mjällby imorgon, eller beroende på när du lyssnar på det här då, på söndag i alla fall. Ett Mjällby som vi har väldigt svårt för borta. Ett Mjällby som har gjort det väldigt bra. Och ett Mjällby som har spelat över sina tillgångar, höll jag på att säga. Vad känner du spontant i magsäcken?
Ja, vi hade ju den här andra platsen i våra egna händer och ganska lätt väg dit. Sen så torskar vi mot Falkenberg, vi torskar mot Gnaget. Och sen så var ju Mjällby också en av de här lätta matcherna mot lag utanför topp 10. Men nu är de ju inte det längre. Nu är de inne i en bra period och ligger bara 4 poäng bakom oss. Och de har hemmaplan. Så då känns det helt plötsligt inte alls som den lätta fighten vi förutspådde för några veckor sedan.
Jag håller med. Det känns oroväckande på något sätt. Men jag vet inte, jag har förvisso samma oro nu som jag hade inför Kalmar. Och Kalmar städades ju ändå av, även om det kanske inte, alltså jag tycker ändå det var övertygande. Det var stabilt och så vidare.
Men det är mest att de är skitdåliga, Kalmar.
Ja, alltså. Men lite så. Och ja, nej, det är lite halvkuslig känsla inför den här.
Det var jävligt bittert att bara sumpa det när vi har haft egna händer här på slutet. Mot icke-övermäktigt motstånd.
Jag håller med.
Det hade varit surt alltså.
Ja, ska vi nämna något om truppen? Det har kommunicerats lite från Djurgårdens sida och vi vet att Vittry inte är med. Han eventuellt kan han lira sista omgången efter sin blindtarmsoperation.
Ja, det konstaterade vi senast att han saknar vi och kommer sakna även den här matchen också. Det är ett stort avbräck faktiskt. Sen saknas ju Ring också i truppen.
Ja, och där har vi inte läst någonting om. Det rör sig om någon sjukdom eller någonting annat.
Och noterbart är att det är ändå 19 spelare anmälda, vilket brukar antyda att någon annan kanske är tveksam. Annars är det ganska givet att det blir Mattias Mitku som hamnar på läktaren. Tror jag.
Troligtvis, va? Tror vi på några jätteförändringar från Kalmar-matchen mer än att Ulven såklart lär ju ta plats?
Svårt, för att Mange imponerade ju återigen inte. Samtidigt som Curtis faktiskt imponerade.
Ja, exakt. Och sen så just det här med att Harris fick kliva ner, det var ju en lösning som kom i och med att Augustinsson som var påtänkt på högerbacken fick kliva av. Så om vi leker med tanken att han är fit for fight och det borde ju inte, hade de tänkt honom där mot Kalmar, så borde han väl även vara påtänkt idag eller nu mot Mjällby. Och då finns ju Harris tillgänglig på mittfältet. Och han ruckar man väl inte på idag.
Ja, jag tror om planen var att spela Augustinsson och Käck som ytterbackar. Och det föll på att Augustinsson blev sjuk och han nu är frisk, då tror jag att man ändå återgår till det. Jag tror inte att man blir så kär i lösningen med Hayes som högerback att man kör vidare på den. Utan då tror jag hellre man spelar Hayes längre upp i banan igen. Och då känns det väl som att det blir Hayes och Berka på kanterna, va? Med ett mittfält där Carlis och Curtis spelar bakom Ulvestad. Och att man den här gången hamnar på bänken då. Kalle lär får spela vidare längst fram också i och med att han startade senast, gjorde mål och lite sådär.
Ja, det är också intressant så här inför, liksom, vi har ju varit inne på det. Jag hävdar ju i någon matchpodd med dig och Tony om att jag inte var så orolig kring Mange och att det finns en långsiktigare plan för honom och hela den biten. Men ska jag inte sticka under stol med att det är ju ändå skulle vara lite anmärkningsvärt att Djurgården jagar Europaplats i näst sista omgången mot ett, ja men en svår bortamatch och han skulle börja på bänken.
Ja, en gräsmatch också där det är lite mera kamp och han är en av dem som faktiskt inte är uppväxta på konstgräs kanske. Så att, ja, matchbild som passar honom men kanske ändå utanför laget. Det hade varit lite anmärkningsvärt, ja.
Ja, så vi får se. För jag har svårt att se att man flyttar på Curtis för den sakens skull. För han har varit bra senaste tiden och speciellt mot Kalmar som du var inne på.
Mm.
Så ja, men jag tror tyvärr att man får liksom börja på bänken.
För man sätter ju inte upp honom som forward igen, va? Det tror jag inte.
Nej, det...
Det känns... Jag ser inte varför man skulle göra det.
Nej, för det fanns väl liksom inte ens fragment utav... Ja, men det här kan bli någonting. När man väl testade det.
Alltså att det liksom är värt att... Nu gör ju Kuj och Kalle Mona, de spelar forwards också, så att...
Ja, men precis.
Det... Ja. Och vilka spelar mittback då? Om Berg i truppen och hur det är med så lär det bli de två.
Mm.
Mm.
Det tror jag.
Nej, inga större konstigheter kring startelvan faktiskt.
Nej. Men jävlar vad viktig match alltså. Det är, hur man än vrider och vänder på det och vad man än tycker och tänker om en allsvenskan utan publik så kommer det ju bli en allsvenska nästa år oavsett hur när den startar och hur förutsättningen är. Och vad man än tycker så kommer det ju såklart kittla lite mer att vi har ett Europa-kval.
Ja. Framförallt så är det viktigt att liksom bygga vanan av att spela i Europa. Dels att spelarna får rutin av det och dels att man alltså.
Ja, men lite så att det inte blir en stor grej. Alltså att,
nej, det ska ju vara liksom undantag när vi inte spelar i Europa.
Exakt. Det ska inte vara att spelarna ska vara det ska vara så spänt när det väl är dags. Utan det ska vara, man ska prata om det mer som att, ja, men i Europa liksom som att alla har erfarenhet kring det.
Framförallt att Djurgården går man till, för där får man spela i Europa.
Precis. Så,
när vi så snackade om Kalis nyss. Vad är det som är så nice med att gå till Lars Postman? Liksom? Nej, men de spelar i Europa i typ varje år. Bara en sån sak.
Ja. Det... ja, men det är ett skyltfönster. Hur man än vrider och vänder på det. Och ja. det är rätt intressant. Jag har ju spelat in ett avsnitt med Danielsson. Och han säger ju, och det vet han väl, att hade han inte fått lira mot Malta borta i oktober förra året. Så hade han aldrig landat.
Men för Sverige då?
Ja, exakt, för Sverige. Då hade han aldrig landat det här kontraktet i Kina. Troligtvis vet han ju det.
För att någon såg honom i den matchen. Eller för att han hade... Okej, nu har han tagit in i Alans laget på äldre dagar på CV:t.
Ja, exakt. Plus att då blir lite, okej, fan, den där jäveln, och så kollar man, liksom, då kanske man får upp hans stats på ett annat sätt och kan belysa honom att, ja men...
Det blir en till story med... helt plötsligt. Det är en kille som, ja, efter men... 30 har tagit in i anlandslaget.
Jo, men jag tror inte åldern är... Ja, det är klart åldern spelar roll. Men det dit jag ville komma in på, det är ju att det är där, alltså det här skyltfönstret är nog större än vad man kanske, i alla fall vad jag har trott tidigare. För han la väldigt mycket tyngd vid det, och vi pratade mycket kring det, och liksom han bara, nej men det var verkligen, det hade inte varit i närheten av att jag hade kunnat landa något sånt här. Och också kul att han då berättade att Benitez liksom mycket väl visste vem han var. Och hade läst på väldigt mycket om honom. Sen vet jag inte om det var ju så jag uppfattade det, som att det var från och med då så kom han på Benitez radar. Och jag menar, om Danielsson kommer på Benitez radar i Kina efter ett mål i en 3-0 vinst borta mot Malta, alltså förstår du, det är ju inte en större match än Djurgården Kluj i andra omgången i ett Europa League kval liksom. De måste ju typ smälla lika högt i skyltfönster aspekt liksom. Så man ska inte snacka bort det här. Man ska inte förminska.
Nej, vad det faktiskt det höjer innebär. Liksom Djurgårdens attraktionskraft, och det höjer spelarnas marknadsvärde. Det är liksom bara win-win ur det här. Sen ska jag säga, så även om vi kommer fyra så har vi då hyggligt goda möjligheter att komma ut i Europa ändå, för då är det ju fyra lag som kan vinna kuppen, och så, ja, som leder till att vi skulle tas ut.
Ja men exakt, det är ju fortfarande jävligt viktigt att avsluta det här bra.
I värsta fall komma fyra åtminstone.
Ja.
Helst trea såklart.
Och jag menar,
det kan ju komma tvåa, men det är långsökt.
Ja, men återigen så här i samma andetag här som vi pratade om Danielsson och att bli sedd. Så att Vittry inte lämnar i vinter och är med, och vi möter två pisslag i ett Europa-kval och tar oss vidare två omgångar eller någonting. Och så får han strålkastarna på sig och visar bara, jävla vad fina stats den där backen har. Han följer ju alltid med. Han skapar ju jättemycket och så här mycket inlägg och bla bla bla. Vips, så fick Djurgården in 4-5 miljoner mer. Bara för den saken. Man ska inte förminska det här. Så nej, jävla vad viktigt det. Ska vi kliva över och lyssna på vad Douglas, trollkaren från Mjällby, har att säga?
Absolut.
I del 2 så välkomnar vi Douglas Nordenbelt, trollkaren från Mjällby.
Jajamän, tjena.
Tjena och varmt välkommen. Du, innan vi kliver in på fotbollssnacket här, hur har denna pandemi slagit mot trollkaren?
Inte bra, riktigt dåligt faktiskt. Trolleri är ju mitt heltidsjobb, så jag jobbar ju på, som artist på heltid.
Det kanske lät som att jag försökte vara rolig på din bekostnad, det var inte meningen.
Nej, men det är inget bra. Alltså man är rätt van nu. Vardagen ser väldigt annorlunda ut jämfört med vad man gjorde innan coronatiden.
Jo.
Ja, men det var konstig känsla där, för att när det väl bröt ut detta och Sverige fick sitt första dödsfall, så försvann i princip alla giggen för hela våren och sommaren på bara några dagar där.
Men innan vi fortsätter också, hur pass mycket beläggning hade du innan? Hur stor eller hur het är trolleri scenen?
Ja, det är ju en otroligt oförutsägbar bransch. När man driver den så här på egen hand, så vet man ju inte från år till år, för att det händer ju saker hela tiden som gör att man kanske har lite mer hype ett år och lite mer gig något år. Men det såg rätt så bra ut tycker jag. Jag hade hela december bland annat var jag också bokad sedan lång tid tillbaka, men där var ju mycket gig som flög. Ja, alla giggen är borta där nu, så jag har ingenting nu i december.
Hur, om man ska vara riktigt tråkig då, hur ofta har du fått höra, men kan du inte trolla bort det här nu?
Ja, en och annan gång, jag vet det.
Det går ju inte att köra showen över Zoom liksom.
Nej, jag tänkte säga det.
Det har varit i kaninen då, den är väl utanför bild.
Jag har faktiskt kört en show över Zoom och ska göra en till nu i början på nästa vecka. Det är inte riktigt samma sak, men ja, man får vara lite kreativ och anpassa sig så att jag har hittat någon lösning som fungerar för en del personer och en del företag som kör mycket Zoom-grejer. Då kan man ju kanske leva upp deras annars kanske lite tråkiga Zoom-möten.
För jag tänker det borde väl vara någonting man borde kunna vända sig mot typ så här ålderdomshem och sånt som alltså där borde det finnas en marknad. Så jag vet inte hur mycket just trolleri riktar sig mot lite äldre människor, men det känns som en tacksam grupp att få ta emot liksom någon typ av underhållning.
Det är det absolut, det skulle säkert finnas någonting att hitta där. Men då, ja, då ska man leta vem man ska kontakta för att lösa de ekonomiska delarna där. För jag tror att ålderdomshemmen kanske inte har pengarna i sig för att lägga på sådana här grejer. Och, jag vet inte alls hur det fungerar där, om de ens får sitta tillsammans framför en skärm eller om de måste sitta på sitt eget rum. Och, så att,
ja, sant. Och två grejer till då, innan vi studsar vidare. Det Robin var inne på, hur ofta förekommer ens trolleritricks med kaniner längre? Det känns som att Robin är fast i 1800-talets trollerier.
Ja, det är väl
måste man ha en kanin man tar hand om annars också.
Precis, men det så här såg jag till någon och kanin i hatt och sånt. Det är sådana här klassiska grejer som man får höra mycket, men man kör alla dem. Sen kan man skämta om de grejerna i sin show utan att ha riktiga kaniner då, utan alltså, för att alla vet ju att kaniner förknippas med trolleri, så att ja.
Så var det med det.
Ja.
Då lämnar vi trolleriet för närvarande, eller för denna gång, vem vet, vi kanske kommer tillbaka till det, men vi ska ju snacka Mjällby såklart. Och handen på hjärtat, även om Mjällby snackades upp som en något spännande nykomling och visade väl i kuppen tidigt i våras att det finns någonting där, men trodde man verkligen att det fanns så här mycket?
Nej, det tror jag nog inte. Jag hade inte den känslan i alla fall. Speciellt inte sen efter två förluster i inledningen. Förlorade i och för sig mot Malmö borta, men förlorade mot Falkenberg hemma och hon skapade en målchans där, så blev man ju lite orolig och sen ändå lyckas vända det till på det här sättet och ändå spelat en stabil fotboll egentligen genom hela säsongen sedan dess.
Ja, men verkligen, och det verkar ju som...
Har inte Mjällby säsong varit en mycket av en berg- och dalbana? Alltså känslan har alltid varit att antingen har man så här fem raka utan torsk eller fem raka utan vinst.
Nej, man hade ju en dipp, alltså man hade en riktigt fin form där när man vann Hammarby hemma, Östersund, Helsingborg borta och Häcken hemma, var man fyra raka där. Sen därefter fick man ju tre raka förluster.
Så då var det ju sex utan vinst.
Ja, precis. Så där var väl egentligen lite dippen. Men sen hade det väl...
Sen inte varannan match kanske.
Ja, sen skulle jag inte säga att det har varit några djupa dippar sådär direkt. Det var väl kanske Hammarby borta. Men alltså överlag tycker jag det har sett rätt så bra ut. Alltså, det har inte, de matcherna man har förlorat också har inte varit så likt från de man har vunnit. Om man har vunnit då har man hållit igen och satt sina målchanser lite mer. Spelet har sett alltså rätt så likt ut många av matcherna. Och sanningen är ju att man har ju överpresterat lite. Det har man ju absolut gjort. Man förtjänar kanske inte så många poäng som man har tagit.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nej, verkar vara ett väldigt starkt hemmalag, och kollar man formmässigt eller summerar hela säsongen så är det ju faktiskt det fjärde starkaste hemmalaget i serien med, på 14 matcher så är det 7 segrar, 4 oavgjorda och bara 3 förluster.
Mm.
Det är senaste förlusten hemma, det var 13 september hemma mot Varberg.
Ja, ja. Ja, den matchen förtjänar man ju sig kanske lite mer. Men ja, de har ju spelat väldigt bra på hemmaplan. Men det har man gjort de senaste 4 åren egentligen nu. 2 år i division 1, 1 år i Superettan och nu detta året. Så att det finns ju någon typ av hemmakänsla. Det är inte många matcher man räknar ut på de 4 åren som man har förlorat.
Mm. Men vad är nyckeln till det här då? Det är rätt intressant att trots att ändå tidigt stod klart att Mjällby kommer lira i Allsvenskan nästa år, och nu har man ju ändå någonstans en chans på, jag ska väl inte säga att man tar en Europaplats.
Lite chans
finns ju, men att det ens finns en teoretisk chans så här med 2 omgångar kvar på Europaplats, det är ju ett jättebra, alltså det är ju verkligen ett kvitto på en bra säsong. Mm. Trots det så kommer tränare Lantz inte få vara kvar nästa år. Och där verkar det ju ha skurit sig duktigt. För var det en sportchef som var ute och sa väl någonting i stil med att nu kan man väl börja träna tidigare än klockan 10-11 typ på förmiddagar.
Ja, jag tror faktiskt det var Jakob Bergström som sa det.
Så var det kanske till och med.
Men den var lite missvisande, den artikeln, för det stod så i rubriken. Men i artikeln som skrevs så var det egentligen baserat på en annan person. För det är inte Lantz som har sagt nej till tidiga träning. Utan det är ju assisterande tränare Juan Robledo som har annat deltidsjobb. Som gör att inte han kan medverka på förmiddagarna. Så att det hängde inte alls ihop med Lantz egentligen det. Även om det var ju en kul grej att kunna förknippa det så. Ja, okay. Det kan ju se ut som att det var på grund av Lantz. Men jag tror inte alls att det var något riktat åt Lantz faktiskt.
Nej, det var ju synd. Det hade varit. Men vad, då ställer vi väl frågan, vad har hänt då?
Ja, man...
Det är väl bästa säsongen man har gjort på... Inte, jag vet inte hur länge, en del av min livstid i alla fall.
Näst bästa just nu. Vinner man en match till så slår man poängrekordet. Så att man är inte alls långt från den bästa någonsin. Men alltså det är svårt att säga. Enligt de själva så har de gått ut med då att de inte ser riktigt på samma sätt hur de ska kunna utveckla Mjällby framåt. Och Lantz var kanske ett litet kortsiktigt alternativ. Och att det var lite lokal anknytning som gjorde att man kanske lockades lite av Lantz till en början. Men sen har det uppenbarligen funkat. Han har ju gjort saker rätt, för annars så kan man inte leverera de här resultaten. Men man har hört allting från att han är väldigt, väldigt omtyckt som person. Men sen när det kommer till själva fotbollsträningen så finns det kanske delar där man ser brister i de taktiska delarna. Att han kanske saknar en del av det här att gå in på djupet med taktiken, med matchgenomgångar och analysera motståndare. Och, ja, det är mycket saker som inte är viktigt som skulle vara en självklarhet för många andra personer. Alltså, kollar man tydligt på statistiken och sådana saker så att Mjällby ligger rätt så lågt ner i mycket av sakerna. Man är inte särskilt bra på att pressa när man har blivit av med bollen och vinna tillbaka bollen när man är bland de sämsta. Alltså ska man ha näst minst bollinnehav. Man släpper till nästan flest skott mot sig. Och man är ett av de effektivaste lagen i Allsvenskan. Så att det finns ju absolut brister. Så att det är väl många saker. Jag vet inte hela sanningen. Men de som jobbar där nere, jag litar på dem. väldigt mycket och att de har jobbat runt lands hela året, så de måste ju insätta det här rätt så tidigt med tanke på att de tar det här beslutet nu innan säsongen är slut. Att det här är kanske inte rätt person för Mjällby för att ta dem till ytterligare ett steg eller långsiktigt få dem till att bli ett bättre fotbollslag.
Ja, är det så, då är det ju ett, då måste man ju säga att det är ett starkt och bra beslut. Mm. Om det bara är liksom de aspekterna i det, då tänker man ju verkligen på klubben, alltså ingen större än klubben och hela den biten, klubben först och allt sånt. Ja, det får vi väl se så småningom.
Sen så har det skrivits en del om att Lantzen bor ju i Göteborg, så att det är ju rätt så lång tid att pendla från Göteborg till Mjällby. Lantzen kommer alltid innan träningen, kör träningen, sen åker han hem igen. Så att den här glöden för att jobba extra utanför träning och match verkar inte heller riktigt finnas där. Han verkar inte vara den som sätter sig och tittar på en match och repris och kanske gå igenom saker som kan. Ja, de bitarna som kanske skulle vara självklart för en annan person om man hade varit tränare, att man verkligen sätter sig på djupet och försöker analysera vad kan vi göra bättre för att få hitta nycklar liksom. Så att det är väl också en del i det. Sen tror jag också att Lantz känner kanske själv att det är helt omöjligt för mig att göra om den här säsongen nästa år, speciellt utan Moses Ogbo. Så att han känner ju själv att min känsla här nu då, att vad har jag att vinna på att träna Mjällby nästa år? Det kan i princip bara gå sämre.
Mm. Tänker man så liksom, ja, det vet karriäraktigt jag, ja, då? Jag minns att det där snacket gick ju när Zinedine Zidane sa upp sig efter att ha vunnit Champions League med Real Madrid för andra eller tredje gången i rad eller vad det var. Och det är så här, men vadå, vad ska han hitta för bättre då själv liksom?
Nej, jag vet faktiskt inte det, men det är min känsla bara att det, nu har det stått så mycket olika texter, men jag vet själv att Lantz har nämnt någonting om att man har gjort en otrolig säsong och att det skulle vara svårt att göra lika bra nästa säsong. Och i det citatet så nämnde också att Ogbo kommer lämna till nästa säsong, precis som att jag vet om att det kommer bli svårt nästa år.
Ja, jäkla press på en ersättare då alltså.
Ja, det
är den ska levereras och... Men skulle man inte ha liksom förståelse för att komma ett hack över kvalplats eller något sånt där nästa år? Ni är ju ändå Mjällby.
Jag skulle haft det. Jag skulle haft det, absolut. Så att, jag har redan siktat in mig på att vi kommer vara rätt så långt ner i tabellen nästa år och kriga för de platserna där nere.
Mm. Du nämnde Ogbo för övrigt. Är det, han har väl gjort 12 mål eller någonting i år. Och det verkar ju givet att han sticker till någon bättre klubb. Är det, alltså hur bra tycker du att han är? Jag tycker att han, det är en kille som har överpresterat något grovt. Jag tror den, om det är någon bättre klubb som slantar upp för honom nu kontraktsmässigt, så kommer man nog få ångra det, tror jag.
Alltså jag tycker att Ogba är en riktigt bra fotbollsspelare. Sen så är han, han har överpresterat sett till mål skulle jag säga. För att en striker som gör mål är kanske inte egentligen den bilden man har av honom. Och det, alltså han har varit otroligt effektiv. Jag hade Christian Järdler i Mjällby-podden och han berättade att jag tror att Ogbo låg på topp 5 i Europa sett till avslut och mål. Att det var bara Lewandowski och Haaland typ som låg före.
Jag tror att hans expected goals är typ 5 eller 6 mål. Han har fått ut 12.
Det kan mycket väl stämma.
Han har ju slagit ett inlägg som har gått direkt i mål. Och alltså det...
Men han har ju en individuell skicklighet också. Han är oförutsägbar spelare, otroligt stark. Gör mycket nytta för Mjällby i anfallsspelet genom att kunna hålla i bollen. Så att jag tycker han har varit jäkligt nytt för Mjällby i andra delar än bara målskyttet. Och ja, men det är klart, han har ju också överpresterat lite, men han gör målen, det gör han. Alltså man har ju bara egentligen väntat på att han inte ska fortsätta göra målen. Men han jagade ju också skytteliga-ledningen. Nu blir det ju svårt med 2 matcher kvar här. Men han har ju också, och han vill ha så bra kontrakt som möjligt. Och desto fler mål han gör, desto mer cash kan han håva in sen efter det här kontraktet med Mjällby.
Är det någon, vet ni vart det lutar? Snackas det någonting om vart det backar? Det lär ju inte vara i Sverige.
Nej, han har ju köpt lägenhet i Stockholm, men det kan ju bara få ta som bas, så att säga, sen.
Vad jag har hört så kommer det inte bli Sverige. Jag har hört Asien och...
Arsenal tror jag så, men det...
Arsenal. Ja, de har ju lite problem med målskyttet. Så att...
Nej, det är väl klart att han vill casha in. Det är väl troligt.
Det är enda chansen. Alltså det är enda chansen att casha in.
Ja, men det är väl inte omöjligt att han sticker utomlands ett och ett halvt år sedan, så hamnar han i Allsvenskan igen. Och då kanske i något av de lite större lagen för en lite billigare peng.
En annan upphåsad värvning inför säsongen var ju David Batanero. Man skrev 3-årskontrakt med om. Jag vet inte om det var er sportchef eller ordförande som var ute och snackade om att den här värvningen trodde vi var omöjlig att göra och lite sådär. Men det är väl en kille som inte alls har fått den rollen och som man hade hoppats på, eller?
Nej, det är ju det är såklart, var ju såklart en jäkligt häftig värvning till en klubb som Mjällby, nykomlingar. Två tidigare, en av Allsvenskans bästa spelare. Så att det var ju upphausat, det måste jag absolut säga. Och det, man hade ju rätt så höga förväntningar på honom. Men sen så har han ju fått en roll i Mjällby och Mjällby spelsätt. Alltså att Mjällby haft näst minst bollinnehav i hela Allsvenskan säger ju ändå en del om att man kanske inte då har fått så mycket ut av Batanero som man hade kunnat få. Man har ju legat sitt block där med 3 innermittfältare som har gjort mer jobbet är att täcka ytor än att kanske hålla i bollen och spela. Och hans ytor är ju med boll och inte utan boll.
Mm. Och det har jag haft om man 3 så borde man alltid ha plats för en som är lite glassigare, så att säga.
Ja, det är sant. Men
det var väl kanske tanken, men så har det inte blivit så.
Oftast har det varit Sabovic och Löken som har tagit en liten offensiva roll. Och så har det varit Batanero och Jesper Gustafsson som har legat lite längre ner. Så att det har jag hört på riktigt säga också. Att han har varit rätt så missnöjd med Lantzson. Att han har fått ta alldeles för mycket defensivt ansvar. Och det var ju samma sak i Sundsvall med Tony Gustafsson. De kom ju inte heller överens riktigt.
Han verkar sätta lite krokben för sig själv, Batanero.
Ja, han känns som en... Jag hörde någon... En rätt skum historia kring honom och när han lämnade, men den kanske inte ämnar sig här. Väldigt lite fakta på bordet, så kanske ska passa sig för vad man säger. Men jag tänkte på Sabovic, hur skulle du sammanfatta hans säsong? Det finns ju intresse för våra lyssnare att höra hur det har gått där.
Han var ju också en hypad spelare. Han gjorde ju en riktigt bra försäsong tycker jag. Och han var bra i kuppen också. Och det var ju en spelare man hade höga förväntningar på. Sen tycker inte jag han var faktiskt särskilt bra under de första matcherna. Jag skulle säga de 10 första matcherna. Kom inte han upp alls i den nivån som man på något sätt visste att han hade. För att han var den spelaren som sportchef snackade om. Han var den spelaren som ordförande snackade om. Om det var någon lagkamrat som skulle lyfta fram en spelare så var det Sabovic. Han är bäst på träningen. Det var sån hype runt honom och han kom inte riktigt rätt. Jag tycker inte heller att hans rätta roll är att vara 10. Jag vill gärna se dem längre ner i banan och det är där han har flyttats nu de 10 senaste matcherna. Då tycker jag han har kommit mycket, mycket bättre till rätta och att han har varit riktigt bra de senaste 7, 8, 9, 10 senaste matcherna. Då har han verkligen visat sin kvalitet och det är inte konstigt att han varit uttagen i U21-landslaget. Så en liten blandad säsong. Precis godkänd under våren skulle jag säga, men en av våra absolut bästa spelare under hösten.
Ja, intressant. Det känns som när du säger att han har blivit uttagen till U21-landslaget. Han känns ju som att han har varit med hur länge som helst och inte borde ha åldern för att få liksom, ta en plats i den truppen. Han känns ju mycket äldre.
Ja, han är 23 är ju, så det är ju sista året han har nu det här.
Ja, men det var ändå. Ja, då,
han gjorde ju några matcher från start lite. För oss när han var 18 då, 2016. Så därför det känns för oss som att han har varit med bra länge liksom. Och sen lånade vi ut honom till Superettan, så han skadade ett helt år där. Och sen blev han kvar i Superettan. Det kändes som att tåget hade gått på något sätt.
Ja, men det finns någonting där. Alltså han har mycket högre nivå i sig än vad han ändå har fått ut under den tiden i Mjällby tycker jag. Och det, Man läser ofta på Twitter att folk skriver att Sabic han är riktigt fin. Men jag tror på något sätt att det är människor som inte har följt Mjällby supernoga. Man väljer kanske titta på en match med Mjällby. Man vet vem Sabic är. Då tittar man lite, ja, då tittar man lite extra på honom. Man letar efter det som han gör bra. Och då kommer den hypen fram på något sätt där. Så att, överlag en bra säsong. Och det, nu ryktas det ju om att det finns fler klubbar som är intresserade av honom.
Tycker du att det är ett bra tillfälle att casha in på honom då till och med?
Ja, det tycker jag absolut. Det borde man göra.
Med då fokus på en procent eller cash direkt? Du verkar inte jättehög på hans potential.
Nej, men jag är rätt så, eller jag är 99% säker på att han inte kommer stanna i Mjällby längre än ett år till. Så att då tycker jag man ska ta sin chans och casha in på honom nu. Man har rätt så gott om in i mitt fält där. Och Mjällby måste sälja spelare för att kunna bygga något typ av kapital. Sen vet jag inte hur mycket man kan få för honom med ett år kvar på kontraktet. Det är väl inte jättemycket. Jag vet inte. 3-4 miljoner kanske.
Vad tycker du där då, Robin, om man ska ställa det till alltså jämförelse mot det snackas om Kalis och Jonis, kanske 5 miljoner vardera. De är ju lite äldre också. I alla fall Kalis är ju inte purung i alla fall.
Nej, det är så att jämföra. Det är väl lättare att jämföra Sabovic och Karlström i och med att de är samma position. Men de är ju inte... Det kommer ju alltid vara unika... I varje fall någorlunda unikt på något sätt. Kontraktslängd och hur länge man har varit i klubben. Vad man har för liksom deal med sportchefen. Det verkar ju som att Karlström att Djurgården ska vara schyssta liksom, och släppa honom nu när chansen kommer. När han ville gå i vintras. Liksom. Vet inte hur det är med Sabovic. Han har väl troligtvis kommit till Mjällby med någon form av löfte om att ni säljer mig vidare om någon bättre klubb är intresserad. Så att det kan väl vara rätt jämförbart. Men det är ju skillnad att sälja Sabovic kanske inom allsvenskan eller till en dansk klubb eller någonting. Än att sälja Karlström som har spelat i ett lag som har varit topp 3 i 2 säsonger. Det blir ett hack mer upp på stegen så att säga. Så att jag förväntar mig väl egentligen mer pengar för Karlström om man bara tittar på det.
Ja, det tycker jag också. Det är så, Mjällby är inte alls i samma näringskedja heller. Och det vet ju både klubbar och agent.
Det är som Jocke Persson i Varberg sa nu när det rapporterades om Malmös intresse för Selmani. Att om de köper honom för 10 så kan de sälja honom för 40 imorgon.
Ja, det stämmer ju.
Men om vi ska försöka koka ner då Mjällbys säsong. Jag tycker ändå du är ganska återhållsam och peka på en överprestation över en hel säsong mer eller mindre. Är det den enda anledningen till varför det har gått så bra?
Nej,
måste det finnas mer bakom?
Såklart inte. Alltså man har ju fått ihop man har haft en rätt så tydlig spelidé om att prioritera defensiven först. Och det var ju mycket snack i början av säsongen om att Mjällby har ett riktigt bra försvarsspel. Och det hade man egentligen, tycker jag, fram till man åkte ut kuppen mot Malmö på straffläggningen där. Då såg det riktigt stabilt ut. Sen var det på något sätt att man inte var nöjd med att bara prioritera defensiven. Och då var det väl hemma mot Elfsborg, tror jag. Då provade man att spela med 2 renodlade anfallare och 1 10. Och då brast det rejält. Man klarade inte alls av pressspelet och förlorade med 5-0 hemma på Strandvallen. Men som helhet skulle jag säga att man har en bra individuell skicklighet. Man har smarta spelare. Det är en bra trupp. Och det är klart att en bra trupp fast en dålig tränare kan ju. Nu säger inte jag att Lantz är en dålig tränare. Men spelarna i sig har levererat riktigt bra individuellt. Många av dem. Man har varit effektiva. Man har varit riktigt bra på fast situationer. Och man har haft en tydlig grundidé på vad man ska göra. Speciellt då i försvarsspelet. Hur man ska försvara i sina block tajt mellan mittfält och försvar. Sen har man väl inte haft en supertydlig anfallsfilosofi skulle jag säga. Den är svår att greppa. Man har försökt gå mycket på omställningar, men det är inte heller lätt när man har Ogbo och Bergström där framme som inte är de allsvenskans två snabbaste anfallare. Så att det finns en del spelare som jag också skulle kunna, en sån som Joel Nilsson till exempel, har bara gjort 2 poäng. Han är gjorde över 10 poäng i Superettan förra året. En spelare som spelar wingback istället för yttermittfältare. Så att en del spelare har ju fått begränsa sig lite och spela efter den filosofin som de har verkligen siktat in på. Det har ju varit disciplinerat, strukturerad fotboll. Det är det som har prioriterats.
Ja, och det känns väl som, är det någonting man ska göra som nykomling, så är det väl att försöka vara så disciplinerad som möjligt. För det är väl värt väldigt mycket att hänga kvar ett år.
Ja. Ja, men det är en trupp med, det är väldigt mycket arbetskapacitet och uthållighet i många av spelarna. Mittfältarna med, även om Löken är gammal, så finns det otrolig arbetskapacitet i honom. Man har Jesper Gustafsson som inte snackas någonting om i media, som är en riktig slitvarg på mittfältet som gör mycket jobb som inte syns. Sabic lite också riktigt, riktigt mycket, och Bergström där framme. Det är många spelare som har fysik, uthållighet och styrka. Liksom. Det är jobbiga spelare och ett jobbigt lag att möta. Superettan förra året så sprang man mest av alla lagen.
Mm. Vad tror du att vi får se för Mjällby på banan imorgon då? Ska ni nämna det att Djurgården har haft oroväckande svårt för Mjällby borta? Vad kom vi fram till innan vi började spela in? Vi hade en seger 2014. Sen så, den statistik vi hittade, så hade vi fortfarande ingen seger fram till år 2000, sista mätbara data vi hittade utan seger.
Ja, hur många allsvenska säsonger har man spelat dock?
Ja, såklart.
Ja, det måste varit någon på 80-talet, tror jag. Men sen kan jag inte komma ihåg, eller har jag ingen statistik på vad det har varit där. Men jag vet att Mjällby vann i alla fall på stadion borta mot Stockholm på 80-talet någon gång.
Ja.
Och vad får vi se imorgon då?
Startelva eller vad? Ja, jag skulle väl gissa på att det blir rätt så snarlik med mot Sirius nu senast. Jesper Löfgren kommer tillbaka från avstängningen, så han går ju in i trebacken där bak. Sen vem som går ut, det är oklart. De har snurrat de andra tre spelarna väldigt friskt i säsongen, men jag skulle väl ändå säga kanske att Ekberg Kander får kanske nöta bänken imorgon, och så blir det då Löfgren, Watson och Agardius. Sen så Joel Nilsson har varit riktigt bra form, så han kommer starta på höger wingback. Hodzic startar vänster. Sen är Jesper Gustafsson avstängd, så det är väl inte omöjligt att Batanero eller ja, kanske Victor Gustafsson eller Adam Petersson, en ung kille, någon av de tre kommer in där. Sen så blir det Löken, Sabovic, och där framme blir det Ogbo och Bergström. Så det blir en 3-5-2/3 3-4-2-1 typ.
Mm. Och ska väl nämna att matchen liras på gräs. Där Djurgården generellt är ganska starka ändå. Och tar sina poäng. Men vi fick väl med det mesta. Och ska väl avsluta med att vi får väl lyfta på hatten för en bra säsong. Och tacka för att du har varit med ett par gånger nu. Och blicka framåt till nästa år, så får vi ta ny kontakt och hoppas att hela trollkarsbranschen tar fart igen. Men vi ska också avsluta med att vi inte önskar Mjällby lycka till mot Djurgården, för vi glömmer fortfarande inte Perongate, och framledes så önskar vi Mjällby all jävla olycka man kan önska någon.
Ja då. Kör på.
Tack.
Tack själv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.